Hej och välkomna till avsnitt 1080 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 117 i min serie om USA-valet 2020. Den tidigare primärvalsrivalen Elizabeth Warren ger nu sitt stöd till Joe Biden. Andra demokrater är emellertid positiva till ingen mindre än Donald Trump. Här berättar jag mer om det. Varmt välkomna. Ja, det är dags för en ny uppdatering om det senaste i USAs presidentval 2020 och i onsdags den 15 april så fick Joe Biden ett nytt endorsement efter att dagarna dessförinnan såväl Barack Obama som Bernie Sanders hade gett honom sitt stöd, så gav nu den 15 april också Elizabeth Warren sitt stöd till Joe Biden. Och Elizabeth Warren släppte en video på sociala medier och där sa hon så här:
Empathy matters. And in this moment of crisis, it is more important than ever that the next president restores Americans' faith in good, effective government. Joe Biden has spent nearly his entire life in public service. He knows that a government run with integrity, competence, and heart will save lives and save livelihoods. And we can't afford to let Donald Trump continue to endanger the lives and livelihoods of every American. And that's why I'm proud to endorse Joe Biden as president of the United States.
Och det här stödet då för Joe Biden från Elizabeth Warrens sida, det är väldigt viktigt för honom i hans försök att få den progressiva falangen av det demokratiska partiet att ställa sig bakom honom. Många av dem stödde ju framförallt Bernie Sanders men även Elizabeth Warren, och de är skeptiska till Joe Biden, som de anser vara antingen för lik Hillary Clinton eller för moderat eller för tråkig. Alltså det finns många faktorer här, men den progressiva falangen av partiet har inte helt och hållet slutit upp bakom Joe Biden ännu. Och därför är det så viktigt med stödet främst från Bernie Sanders, men efter honom då från Elizabeth Warren såklart. Det var de två som var de progressiva kandidaterna i primärvalet, Elizabeth Warren och Bernie Sanders. Så att det är ett jätteviktigt stöd för Joe Biden. Och det här att alla progressiva inte har slutit upp bakom honom än, det demonstreras tydligt av en intervju som gjordes av Alexandria Ocasio-Cortez, den här progressiva kongresskvinnan då från New York, som stödde och backade Bernie Sanders stenhårt nu under primärvalet. Hon intervjuades av Politico Playbook häromdagen och där la hon ut fyra kriterier för vad hon tyckte. Att hon sa att det är viktigt att vi backar partiets nominerade, alltså det blir ju Joe Biden då, det som var viktigt, men hon var inte nöjd. Hon pressade på fyra punkter där hon vill se Biden agera bättre, dels på sjukvård och Bidens förslag om att sänka gränsen för Medicare från 65 till 60, där det kommer inte att vara tillräckligt för oss progressiva, så vi vill se större förändring inom sjukvård. Vi vill helst se Bernie Sanders Medicare for All, men får vi inte det så vill vi ändå se mer förändringar än de här små förslagen som Joe Biden lägger. Hon vill också ha en hårdare ton i klimatfrågan, mycket, mycket radikalare politik än vad Joe Biden förespråkar. Hon ville se mer progressiv politik från Bidens sida på immigrationsområdet, och hon vill också, det här är intressant, ha en bättre federal behandling av Puerto Rico, det här amerikanska territoriet som ofta drabbas av tornado, orkaner och sådär, och som ofta är väldigt missnöjda med den federala hjälpen, och hon ville se en tydligare politik där också. Det var ganska intressant. Men hon demonstrerar ganska mycket då, Alexandria Ocasio-Cortez, att de progressiva är inte helt nöjda med Joe Biden. Så att det här stödet från Elizabeth Warren, det är viktigt för honom för att få partiet att sluta samman. Gällande Elizabeth Warren då, så vart hon då intervjuad om det här endorsementet av Rachel Maddow på MSNBC, och då fick hon frågan om hon skulle kunna tänka sig att bli Joe Bidens vicepresidentkandidat, hans running mate, och på det svarade hon kort och enkelt ja. Hon kan tänka sig att bli Joe Bidens vicepresidentkandidat. Och det är ingen snack om att hon finns på listan som en tidigare rival som den gick väldigt bra för. Så att hon finns där ganska högt upp på Joe Bidens VP-lista. Om man kommer att välja henne eller inte, det återstår att se. Vi har pratat om det tidigare, att det är mycket tryck nu på att han ska välja en kvinna med minoritetspåbrå. Han har ju lovat att välja en kvinna som sin VP-kandidat. Men också då kommer då påtryckningar om att det ska vara en kvinna som har någon slags minoritetsbakgrund. Så att ja, vi får se om Elizabeth Warren blir vald. Men blir hon det, så kommer hon i sådana fall att ha, hon har en fördel för Bernie Sanders. Alltså Joe Biden kommer aldrig att välja Bernie Sanders som sin vicepresidentkandidat. Men väljer han Elizabeth Warren, då får hon ändå en progressiv röst som når in bland de här progressiva. Så man måste fortsätta hålla samman. Så att hon finns högt på listan. Sen om man väljer henne, det får vi se. I övrigt så har ju det demokratiska partiet verkligen nu börjat sluta upp bakom Joe Biden. Och han har börjat sy ihop partiet, lappa ihop det här väldigt tidigare fragmenterade partiet nu till en enhet som kan gå fram fram som en man i höst i kampen mot Donald Trump. Men alla har inte hoppat på båten än, och ett intressant undantag här, det är faktiskt Kaliforniens guvernör Gavin Newsom. Han har ju, likt alla, så stödde han Kamala Harris, alla som var från Kalifornien stödde henne som presidentkandidat. Men därefter, efter att hon hoppade av och efter att Biden i praktiken vann, så har ju de flesta nu, som jag nu var inne på, gett sitt stöd nu till Joe Biden. Men Gavin Newsom har inte gjort det än. Och i torsdags så fick han en slags fråga om det, och då sa han att ni påminner mig om politik igen. Jag är så fokuserad på covid-19-krisen, sa han. Så han gav inte ens något aktivt stöd då. Och Gavin Newsom, han har ju egentligen varje dag lovordat Donald Trump. Han är med på de här intervjuerna hos de här kvinnorna på The View, de här liberala då. Och de vill att han ska tala illa om Donald Trump och säga att inte Donald Trump dålig. Han vägrar, han säger att presidenten tillmötesgår allt vi vill göra ungefär. Och samarbetet funkar. Så han vägrar att prata illa om Donald Trump. Och Donald Trump hade till och med ett exempel på det på den här presskonferensen som Donald Trump hade häromdagen, när han spelade den här videon då för journalisterna i pressrummet för att visa att de här gillar faktiskt mig och så här. Och då hade han ett klipp av Kaliforniens guvernör Gavin Newsom. Ja, Kalifornien har ju fått väldigt mycket stöd då av den federala regeringen, till exempel då sjukhusfartyget USNS Mercy Hospital Ship. De har ju funnits utanför Los Angeles och behandlat patienter, och man har sett till att Kalifornien ska kunna få mer än $1 billion, alltså en miljard dollar i extra skatteintäkter och sådär. Så att samarbetet mellan Kalifornien, i alla fall Gavin Newsom, och Donald Trump verkar fungera. Och Gavin Newsom vill inte gamla med det, så att han vägrar att tala illa om Donald Trump. Och han har inte hoppat på Biden-tåget än, och det är ganska intressant då faktiskt, måste jag säga. Andra demokrater som inte alls har samma dignitet som Gavin Newsom, men som till och med ställt sig på Donald Trumps sida, är också intressant att nämna. Dels nu det senaste exemplet, eller det är bara ett exempel jag har, så att det är väl inte det senaste, det är det enda exemplet jag har just nu. Och det är en delstatskongressman som heter Vernon Jones från Georgia, och han endorsade uttryckligen Donald Trump häromdagen, och han sa att han gjorde det därför att han stödde Donald Trumps First Step Act för att då hjälpa brottslingar att komma tillbaka in i livet igen. Och han tyckte att Donald Trump var bra på att hantera kriser och sådär. Många i hans eget parti, såklart, demokraterna i Georgia, de tar avstånd från honom. En delstatssenator, Nikema Williams, säger att han är pinsam ungefär, och att han inte står för demokraternas värderingar och sådär. Men det är ändå rätt intressant att en demokrat, Vernon Jones i det här fallet, stöder Donald Trump, och att andra är lite granna, ja, de velar, de backar inte upp Biden helt och hållet. Och det här är ju en slags svaghet hos demokraterna som Donald Trump kommer göra allt för att utnyttja. Jag menar, Joe Biden har svagheter. Jämför honom med chef Barack Obama, det fanns ingen demokrat som inte stödde Obama, så var det bara. Medan nu velar man gillar inte riktigt Joe Biden riktigt, alltså han är för gammal och han har sina svagheter, menar många. Och andra menar faktiskt att Donald Trump kanske inte är så dålig. Alltså 2016 så fanns det väldigt många som kanske egentligen borde ha röstat vänster som stödde Donald Trump, därför att de insåg att han skulle vara en kandidat som var emot krig, precis som Bernie Sanders och så här också då. Medan det är man inte lika säker på när det gäller Joe Biden. Han står för mer en klassisk liberal amerikansk utrikespolitik. Så att det är också en faktor. Och alla de här faktorerna blir ju många bäckar små som kommer att vara viktiga på valdagen. Nästa sak då, det är så här att det var en kvinna som för ungefär en månad sedan anklagade Joe Biden för sexuella trakasserier. Tara Reid hette hon, och hon arbetade för Joe Biden på 90-talet, och hon berättade om en sak som hände 1993, och hon gjorde det i en podcastintervju den 25 mars, tre veckor sedan då, med Katie Halper på podcastintervju då. Och då berättade hon vad som hände, och jag har tagit upp det här förut. Men det intressanta är att mainstream media i USA har i princip helt och hållet lagt locket på. Och en orsak till det är kanske då att ord står mot ord. Tara Reid har ju sagt att det här hände, Biden-teamet förnekar det, och det finns inga tydliga bevis. Och därtill så var det ju väldigt länge sedan då det här. Jag har förut pratat om att om det här hade rört Donald Trump så skulle man ändå ha gjort mycket rubriker som helst. Men nu vet vi att mainstream media har under lång tid i princip inte gjort någonting alls. Och Joe Biden har gjort 10 intervjuer sedan den här anklagelsen kom, och han har inte fått en enda fråga om det här. Men däremot har andra, läser jag på en artikel på Fox News då, fått frågor. Hans tidigare primärvalsrivaler har fått frågor om det här. Både Amy Klobuchar och Bernie Sanders har blivit tillfrågade i intervjuer vad de tycker om sådana här anklagelser då mot Joe Biden. Och Bernie Sanders har sagt att det är viktigt att alla får komma till tal, så att kvinnan får komma till tals då. Och det här fick Katie Halper, alltså hon som intervjuade Tara Reid på sin podcast ursprungligen, att kommentera på Twitter: "You can't make this up. Media gives Bernie a harder time than Biden over Bidens sexual assault allegations." Alltså man frågar Bernie Sanders om liksom anklagelserna mot Joe Biden om sexuella trakasserier, men man ställer inte den frågan uppe till Biden. Och likadant med Klobuchar då, fick också den frågan då. Och då skriver Fox News så här: "For nearly 3 weeks there was a complete media blackout of Reid's claim." Och sen skriver man att det började ändras när Business Insider skrev lite grann om det här, och då hakade New York Times, Washington Post, NBC på. Men för i 3 veckor så var det helt tyst om det här, och så hade ju aldrig varit fallet om det hade rört Donald Trump. Så att mainstream media står tydligt på liberalernas sida, och i det här fallet då Joe Biden. Det går inte att tolka det här på något annat sätt, tycker jag i alla fall. Nästa grej då, som också har med media att göra, men inte med mainstream media utan snarare med online media. Coronakrisen, de har kastat in alla nu i ett slags, en slags isolering. Joe Biden och Bernie Sanders håller sig i sina hus och de pratar via internet. Och det här är ju någonting som Bernie Sanders kan. Han har haft en stark nätkampanj under både det här valet och valet 2016, många unga som kan internet. Joe Biden har inte det, och han är väldigt dålig på nätet, och han har funnits 3 årtionden i politiken innan det fanns liksom sociala medier. Så han är helt ovan, och alla vi som har följt hans webbsändningar inser att han är inte så bra på det här alltså. Och det är han ju inte. Och jag behöver inte förklara exempel på det. Ni kan alla det om ni har lyssnat på den här podden, eller om ni har själva sett på YouTube och sådär, eller följt hans sändningar på Facebook. Han är inte bra på sociala medier, Joe Biden. Och hans team, alltså många tycker, och många av de yngre progressiva då, när vi var inne på att han måste ena den progressiva falangen, de tycker han är urtråkig. Och många yngre säger att det är helt olyssningsbart, han är jättetråkig, och ingen ung person gillar honom. Och då menar somliga i hans kampanj, till exempel Ron Klein, hans rådgivare, då, att våran som försöker få Biden att fatta det här med sociala medier, att den vi ser upp till här är Donald Trump, sa Ron Klein. "Donald Trump is like our chief digital strategist in the Biden campaign. For Donald Trump stands up every day. He lies and he's hateful," säger han liksom. Men alltså, han kan få igång dreven, och det är det man måste kunna på sociala medier, och Donald Trump är en expert på det, så att det är bara titta och lära ungefär. Men det är svårt att lära Joe Biden, därför att han vill vara lugn, han vill vara sansad, han vill gärna prata en timme med historikern John Meacham om någonting. Men liksom de här snabba klippen, soundbites och sånt som Trump är expert på, det är Biden ingen höjdare på, helt enkelt, erkänner de. Men nu försöker de då hjälpa Biden att komma in i det här snabbt, för det är så viktigt nu när coronakrisen gör att normalt kampanjade inte fungerar. Så att det är också en av de sakerna. Jag tänkte avsluta med att gå in på ett lite djupare ämne då, ett tråkigt ämne i värsta fall. Det är: vad händer om en presidentkandidat dör innan valet? Och det här beskrivs på 538 av valanalytikern Jeffrey Skelly, som har en artikel som heter just "What happens if a nominee dies before the general election?" Och den här frågan blir ju relevant. Dels för att vi har två kandidater, även Donald Trump i åren kom, men även om han är mycket piggare då till synes än vad Joe Biden är. Men två personer som är till åren komna då, och i synnerhet då kanske Joe Biden, som det märks på. Och det är inte helt omöjligt att han dör, och coronakrisen gör ju att han tillhör ju till och med en riskgrupp för att få covid-19 då. Och vad händer då om en kandidat dör? Svar på den frågan som Jeffrey Skelly ger då på 538, det är att det beror på när det händer. Om kandidaten dör innan partikonventen, alltså när konventen officiellt nominerar de kandidater som har röstats fram av folket i de olika primärvalen i de olika delstaterna, då kan man generellt på konventet bestämma vilken kandidat som ska bli presidentkandidat istället. Och om till exempel Biden vid det laget, innan han går bort, har hunnit välja en vicepresidentkandidat, då blir det väldigt naturligt att kunna stödja den. Det är inte alla som kan det, men det blir en naturlig process att göra så. Skulle det däremot ske efter partikonventet, att man håller partikonvent, Biden blir krönt som presidentkandidat, då ser reglerna lite olika ut, och där är det lite olika för olika partier. Men återigen, det faller fortfarande ner till att finns det en vicepresident kandidat, så då blir det sannolikt den som utses. Inte 100, men sannolikt. Vad händer då om det sker efter valdagen, alltså efter valet i år den 3 november och Biden vinner presidentvalet över Donald Trump, men han dör direkt efter valdagen innan han hinner bli insuren? Ja, där finns det faktiskt i konstitutionen en sak som förklarar då. Det 20:e konstitutionstillägget säger att om någonting händer med kandidaten efter valet så ska vicepresident, vice president elect, bli president. Så att det är väldigt tydligt. Men i praktiken är det lite mer komplicerat, därför att om det är så här att presidentkandidaten har valt en vicepresidentkandidat som inte fanns på valsedeln under primärvalen till exempel. Alltså om Joe Biden skulle välja Elizabeth Warren, då finns ju hon på valsedlarna. Hon var en person som folk kunde ha röstat på i primärvalen. Men skulle han välja någon helt annan person som är helt okänd, som inte fanns på valsedlarna, då blir det komplicerat, därför att det finns vissa delstatslagar som säger att elektorerna som då kommer från delstaterna som har röstats fram i det allmänna presidentvalet den 3 november, de är bundna till att rösta på den person som stod på valsedeln. Och det innebär att om Joe Biden dör och man ska rösta på någon annan, då kan man inte rösta på vicepresidentkandidaten som man har valt om den vicepresidentkandidaten inte fanns på valsedeln. Så att det gör det lite mer komplicerat. Och det svar som Jeffrey Skelly kommer fram till är att om det här blir riktigt komplicerat, då finns det inga svar. Därför att vi har aldrig varit i en sån situation förut. Så att landet har inga presidents. Så att då får partierna, och man får arbeta med jurister och med liksom konstitutionsexperter och kanske med domstolar också för att lösa situationen där och då. Men det finns ett övergripande ramverk för hur man gör, men skulle det bli riktigt komplicerat, då har vi inte alla svar exakt ännu. Så att det här är väldigt då såklart hypotetiskt, för att det är inte säkert Biden dör, och det kan säkert lösas, men i worst case scenario så kan det bli komplicerat. Så att nu vet ni det också, och med det sagt så har jag inga fler nyheter om det här presidentvalsracet som nu ändå går på sparlåga. Man måste ändå säga det är coronakrisen som tar upp all plats. Joe Biden försöker höras återigen såklart när det gäller att kritisera Donald Trump, och han slänger ut saker på Facebook. Ofta så skriver han samma saker, och det visar ju lite grann på att han kan inte det här med sociala medier bra alls. Han skriver det som har varit hans slogan den senaste månaden, att det är inte Donald Trumps fel att den här krisen har kommit, men det är Donald Trumps fel att han hanterar det så dåligt. Det är typ det han säger, och så fort det är en ny uppdatering så börjar han så att han måste vara väldigt nöjd över att han har kommit på den där slogan, Joe Biden. Men alltså det räcker ju inte, utan man måste kunna vara mer spontan som Donald Trump alltid är. Du kan liksom inte ha kommit på en grej för en månad sedan och köra repris i liksom varje tweet du gör och sådär. Det funkar inte. Så att Biden måste verkligen jobba på sin online-närvaro, tror jag, om man vill ha en chans i oss på riktigt. Men så är läget i alla fall, och med det sagt så avslutar vi den här uppdateringen. Det var avsnitt 1080 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.